Välkommen kära lyssnare. Jag sitter här i Fader Fitz hus i Liverpool och framför mig har jag Ann-Britt Sternfelt från probisgruppen Bröd inte bomber. Du blev släppt för några dagar sedan från häktet, stämmer?
Jajamän, det blev vi.
Hur länge satt ni i häkte?
Vi satt över 4 månader.
Ja.
Och det här kom alltså så väldigt, väldigt plötsligt, så till och med advokaten var väldigt förvirrad över varför vi blev släppta, eftersom vi inte hade bett om några villkor och inte gick med på några villkor.
Ja. Vad var det ni gjorde för 4 månader sedan?
Vi tog oss in på ett ubåtsvarv i Barrow-in-Furness i England med intentionen att avrusta den här ubåten så att inte den kan användas till att utsätta folk för grova brott mot mänskliga rättigheter.
Idag har jag inte tänkt att prata så mycket om aktionen. Det är den 28 januari 1999 och temat för dagens diskussion är hur man överlever som aktivist. Hur man kan fortsätta jobba utan att kanske bli utbränd eller känna att man behöver hoppa av. Vi börjar med det här med fängelset. Vad är det för olika överlevnadsstrategier och tankar om att klara sig inför framtiden som du har tänkt på under fängelsetiden?
Ja, först så är det ju säkert väldigt individuellt, för att ofrånkomligen så får man ju möta sig själv och det är säkert olika för olika människor vad det innebär. Resursen för oss har ju varit, för Annika och mig, att vi har varandra och det är ju väldigt stort, och hur det skulle vara att sitta själv, det har jag ju ingen erfarenhet av, så det vet jag inte. Brev betyder oerhört mycket. Väldigt mycket alltså. Och det har ju gjort mig inspirerad att börja skriva till andra aktivister i andra delar av världen när jag förstår hur viktigt det är. En länk till verkligheten, en kommunikation som man kan föra. Och också att försöka hitta något projekt som man kan hålla på med in i fängelset, som man på något vis känner att mitt personliga liv fortsätter. Jag har ju skrivit färdigt en etisk reseguide över Gambia, det har betytt väldigt mycket för mig. Att skriva dagböcker betyder mycket för mig. Det är säkert olika för olika människor.
Det här med brev, varför är det viktigt att få brev då? Är det för att känna att man får stöd eller att man finns till överhuvudtaget? Eller är det för att ha en kontakt med verkligheten utanför, liksom, kan du utveckla det lite grann?
Det är ju säkert en kombination av de här flera saker som du nämnde då. Och jag kan ju själv lätt ha liksom känt att jag tillhör liksom inte verkligheten. Jag är avstängd, instängd givetvis. Och de här breven, det blir som små rörelser ut i verkligheten som bekräftar att jag är inte bortglömd. Och människorna där ute finns fortfarande kvar. Och jag kan få liksom berätta om mig själv. Det här att vara ute i friheten, att gå hem till vänner, att gå på kaféer och sånt. Allt det där är ju liksom bara borta och man tänker inte på det. Och de små vardagliga samtalen kan vi föra i breven då och göra oss verkliga. Det, ja.
Det här med projektet då, på vilket sätt är det viktigt för sin överlevnad i fängelsen?
Jag tror att det kan vara lätt att man känner att livet stoppar upp. Liksom tiden står still. Och att göra någonting då som fortgår. Det kan ju vara att man väljer att läsa ett visst ämne som man liksom fördjupar sig i. Så att det är någonting som händer, som pågår. För liksom tid är ju liksom rörelse på något sätt, va? Och den tror jag är väldigt viktig.
Om man tänker sig fängelsetiden och det här med att kunna fortsätta att vara aktivist. Alltså när man har en gång släppts. Nu har ni släppts här, men snart är rättegången, då kanske ni får ytterligare fängelsestraff här då. Men kommer det här bli er sista aktion eller din sista aktion? Eller hur liksom påverkar fängelsetiden möjligheten att fortsätta motståndet i framtiden? Kanske trappa upp, göra nya aktioner, sitta i fängelse igen och så?
Ja, det får ju bli ett personligt svar då, och, för jag kan inte svara för Annika och Stellan, men det här är ju min första aktion. Det är liksom mitt första motståndsarbete överhuvudtaget. Men jag känner ju mig väldigt inspirerad, och mycket för mig handlar om att jag är medveten om att det sitter människor i Indonesien och andra länder som får utstå så mycket, mycket mer än vad jag någonsin har gjort. Och de fortsätter sin kamp för en bättre värld, och det inspirerar mig. Och det kan ju bero då mycket på att vi har fått tidningar som jag inte har läst förut, från USA och diverse, ja, framförallt från USA och England, där det berättas om vad som sker så att jag kan följa det. Och det inspirerar mig väldigt mycket att fortsätta. Jag får liksom inte ge upp för deras skull.
Hur skiljer det sig då från hur du tänkte och kände innan du gick i fängelse?
Det var så mycket som var nytt för mig, men ärligt talat så tror jag nog att jag tänkte liksom kanske att har jag gjort en rejäl grej så har jag gjort mitt, lite det här gamla banala så här liksom, att det får vi se sen då, va. Jag hade nog lämnat det väldigt, väldigt öppet så här, men det har förankrats mer och mer. Dels litteratur jag läser, och det tror jag återigen att de här breven betyder mycket liksom. Människor som har suttit inne förut skriver till mig, och jag liksom blir förankrad i rörelsen, och det som jag kan liksom inte gå tillbaka. Jag har liksom sett och känt för mycket för att bara liksom lämna det bakom mig. Det måste bli mer framför nu.
På vilket sätt har fångarna, de andra fångarna, betydelse för din fortsatta aktivism?
Ja, de har ju stor betydelse. Att de har blivit verkliga människor med tårar och skratt och allt vad det är. Att liksom sitta där inne och känna att det här är ett system som vi har idag. Va? Det här straffar ungarna i vad flickor för resten av sitt liv. Och många, som jag upplever, ganska vanliga kvinnor. De har gjort saker obetänksamt, och på grund av obetänksamhet så ska man liksom hela livet bli förstört. Och deras barn, det är de framförallt som blir straffade. Jag kan liksom inte se fängelse som något, ja, det är inget fungerande system.
Men ändå kan du tänka dig att gå tillbaka dit framtiden?
Ja, men det har ju liksom andra orsaker att göra, att jag tycker att motståndet är berättigat, och du är liksom beredd på att göra det då. Men jag skulle ju vilja jobba mot fängelser mer när jag har sett detta inifrån. Det är, och där har medfångarna betytt mycket, för de är ju levande människor, och vi har suttit och gråtit ihop och skrattat ihop. Och de har liksom stöttat mig om jag har mått dåligt, och jag har stöttat dem. Det är upplevelser som man kommer liksom inte ifrån det. Det betyder jättemycket.
På vilket sätt har vakterna betydelse för din fortsatta aktivism i framtiden? Både positivt och negativt.
Ja, jag menar, jag har ju själv känt av det som systemet är uppbyggt på, att man vill hämnas. Det har jag känt. Väldigt starka känslor. Och jag har känt känslor av att jag vill ge upp på grund av deras beteende. Sen har jag liksom släppt det, men ja, på det viset som de behandlar oss, många väldigt respektlöst, så har ju de betydelse i att jag inte kan tro på en sån här struktur. Och också att flera av det finns ju flera som är trevliga och tillmötesgående, men de sitter liksom fast i strukturen. Och de är vänliga, det är jättebra på alla sätt och vis, och kan ju ge ett visst stöd emellanåt då, att det är en vänlig stämning. Men de är ju ändå fast i strukturen, och det kan vi göra mig ännu mer liksom motiverad, att det är de här strukturerna vi måste motarbeta.
Om man går över till själva fängelsestrukturen, rutinerna, liksom vardagen, har den någon sorts betydelse eller på något sätt antingen negativt eller positivt då för din fortsatta ork att aktivera dig, göra nya aktioner i framtiden?
Ja, men min ork fängelsestrukturen ger ingen ork. Absolut inte, utan har väl tvärtom brytit ner den energin man har emellanåt, och så får man liksom plocka fram den energin på andra sätt då. Antingen genom att ha möjlighet att ringa till någon vän, och Annika och prata med varandra. Och breven återigen. Det kan jag nog känna att jag liksom flyr in i min cell emellanåt för att hitta min energi genom mina möjligheter. För att fängelsestrukturen ger ingen. Det har funnits ett visst andrum i våran utbildning ibland, för att läraren där är en väldigt sympatisk kvinna som jobbar lite utanför strukturen, och hon har sin utbildning. Där kan vi känna oss lite mer som vanliga. Men
har du fått energi från din cell här? Du antyder det. Att cellen kan vara betydelsefull för att skapa energi.
Ja, det, för att den är min. Där har jag min integritet. Där har jag de sakerna som blir mina personliga. Där finns mina brev i lådan. Jag kan sätta mig liksom en kopp kaffe och en kaka, och så tar jag fram mina vänner, va? Och så skriver jag till dem. Så den får en betydelse, och vi har ju varit i samma cell hela tiden och varit privilegierade på grund av det då. Så det har blivit vår lilla fristad så. Det kan till och med ha varit vid något tillfälle då jag faktiskt har tyckt att det var skönt att de har låst in, och så slipper de där vakterna och stressen där ute på något vis.
Finns det något annat i strukturen eller i miljön eller något sånt där som på något sätt stärker dig för att klara fängelsetiden? För att hålla kvar fokuset på motståndet och så?
Det är ju paradoxen kanske i det då, att det är det jobbiga som ibland kan ge styrka. När jag har suttit i min cell och känt på hur privilegierad jag är, trots, alltså även in i fängelset, och jag har hört dem från isoleringen som slår mot gallren och skriker och ropar, och då kan det ju liksom stärka mig att det här får jag liksom inte glömma när jag kommer ut, va? Det här måste jag bära med mig. För det här är en sanning som pågår just nu, som jag inte hade kunnat föreställa mig. Alltså att man slänger ner 18-åriga tjejer i en isolering ner i en källare under sådana förhållanden. Och det är ju de värsta bitarna av fängelset. Men de kan ju ändå ge mig då motivation att gå vidare. Min personliga motivation.
Om man tar fängelset som helhet här då, är det... Vad är det där som skulle kunna vara avgörande eller viktigt, alltså jämfört med om du inte har suttit i fängelse? Om du jämför med dig själv innan du satt i fängelse, då visste du på något sätt att det fanns ju förtryck, det fanns fångar och sånt där. Du hade idéer, du hade en tro på rättvisa och sånt där liksom. Tillför fängelset någonting som är liksom avgörande för dig då, som gör att du är lättare att vara aktivist eller inte? Eller skulle man kunna liksom tänka ut detta eller läsa det i böcker istället? Eller?
Nej, det går ju aldrig att... Du kan tänka ut, men du kan inte känna ut eller känna in. Alltså det är att få känna på hur det är att... Att du viker undan ibland liksom och böjer på nacken för att du inte orkar. Va? Den liksom förnedringen av att inte bli behandlad med respekt. Att känna på liksom hämndkänslor, att känna att nu skiter jag i det här, jag går undan. Det kan man ju liksom aldrig... Jag tror att litteratur och så har oerhört stor betydelse för oss, för att närma oss vissa upplevelser. Alltså, och använda oss av de här fakta vi får till, och så här är det här måste vi tro på, va? Det här kan jag jobba utifrån. Men att få det förankrat in i sig, det tycker jag har varit en av de största fördelarna med fängelsevisten faktiskt.
Så men en person som känner att de inte vill sitta i fängelse då, hur skulle de kunna fortsätta och vara aktivister? Är det möjligt att vara aktivist utan att sitta i fängelse? Liksom? Är det någonting som som är avgörande i fängelsetiden? Eller kan man få det på något sätt, på något annat sätt än att sitta i fängelse?
Det är ju en väldigt svår fråga, och det är ju en personlig bedömning också, och där vill jag ju inte på något vis sätta mig till doms över att andra människor som inte har suttit i fängelse inte skulle kunna göra ett väldigt bra arbete, absolut, alltså jag menar självklart kan de göra det, och där är ju liksom resurserna att vi och andra som har suttit inne kan berätta och göra det verkligt genom att föreläsa, visa oss som de sårbara människor vi är och förmedla vidare upplevelser och tankar. Så det är väl att generalisera. Det är väl att just det för mig har inneburit väldigt stor motivation, eftersom jag inte jobbade aktivt förut, så kanske det här var så oerhört viktigt just för mig som person. Som lite grann har hoppat från det ena till det andra och ska jobba här och där. Att jag har fått det här förankrat känslomässigt. Så att jag, Ann-Britt, alltså vill gå vidare. Jag tror att det är fel att liksom bedöma hur andra kan göra. Det finns ju de som har jobbat tappert under många år och som aldrig har satts i fängelse. Och som har gjort mycket större arbete än vad jag någonsin har gjort.
Men om vi går tillbaka till dig här då. Är det så att det här fängelsetiden förankrar på något sätt motståndet? Gör det lättare för dig att fokusera? Är det så att du har hoppat runt lite grann tidigare och sånt där? Har fängelsetiden motverkat den tendensen på något sätt då?
Ja, det har haft väldigt stor personlig betydelse för mig hittills. Det har det alltså. Och det är att det har gått liksom in i djupet på mig. Det, ja.
Och nu går vi till ett annat ämne. Alltså den politiska effekten eller effektiviteten av fängelset. Alltså vilken politisk betydelse du har haft utåt då. Ja, då är det två frågor. Ena är det här. Känner du att du har kunnat vara politiskt effektiv på något sätt? Eller meningsfull, kanske är bättre ord. Det har varit meningsfullt politiskt att sitta i fängelse. Och på vilket sätt påverkar det dina chanser att orka fortsätta motstånd och sånt i framtiden?
Jag tycker att jag har varit politiskt aktiv i fängelset på flera sätt. Och dels är det väl någon artikel jag har skrivit, och jag tycker att det är politiskt aktivt att skriva dagböcker som folk kan ta del av. De kan se när vi mår dåligt och får veta hur det är och ändå veta att det är möjligt genom det stöd vi får. Breven tycker jag också har en politisk funktion, att människor som är nyfikna och intresserade kan få svar på olika frågor och att de också ser oss som verkliga människor och inte några konstiga elitpersoner som gör något väldigt märkvärdigt, utan att vi blir vanliga människor. Sen tycker jag i och för sig, ja, min etiska reseguide är ett annat politiskt projekt som också handlar om omfördelning av resurser i världen, och det känns viktigt att jag har kunnat göra, för det var en liten konflikt jag hade, att jag när jag valde att gå in i fängelse ska kunna göra färdigt detta eller inte, och nu har jag kunnat göra både och det känns ju väldigt, väldigt bra.
Om du jämför din politiska effektivitet innan du satt i fängelse jämfört med under tiden du sitter i fängelse. Har du några tankar kring det?
Det har blivit mer fokuserat och mer målinriktat än vad det var förut. Ja, att jag... Ja, och ja, du.
Effekten utåt då? Märker du någonting skillnad där? Effekten av det du gjorde tidigare? Om du skrev en artikel tidigare, om du skrev en artikel nu. Blir det någon skillnad eller är det ungefär samma sak?
Det gör väldigt stor skillnad. Det är det ju. För folk svarar ju på insändare och så nu som de inte gjorde förut. För att de blir liksom nyfikna på vad det är för någonting. Så det är ju stor skillnad. Det, och det hade jag ju inte fattat innan alltså. Det jag har inte liksom fattat vidden av möjligheterna att göra en aktion och vad det kan innebära och ringarna på vattnet och så. Det förstod inte jag innan, alltså. Nej. Och det har jag liksom förstått nu. Och det är väl därför som jag vill fortsätta.
Om vi hoppar över till plobisrörelsen och kring ditt personliga stöd och liknande. Alltså. På vilket sätt har stödet fungerat eller inte fungerat? Varit en belastning eller en hjälp då i ditt fortsatta arbete?
Jag har ju ingen erfarenhet från en aktion förut, så jag kan inte jämföra med om det skulle fungera bättre eller sämre nu än någon annan gång. Utan det man kan utgå ifrån är ju vad vi upplever just nu. Och där är ju något som kan vara väldigt givande att få prata om när man kommer ut och kunna ge råd och tips om hur vi har upplevt och vad man skulle kunna göra för att förbättra ifrån båda håll. Jag tror att vi ibland tänker utan att göra saker, både vi där inne och andra där ute, och att det kan bli lite missar där ibland för att vi har olika tidsperspektiv, för det blir väldigt annorlunda när man sitter inne, och vi kan ta för givet att kanske människor borde förstå, och de där ute tror att ja men hör vi inget så är det väl bra, eller de talar nog om när det är något, och så är det inte alltid så, va? Utan då blir det nog gärna lite krockar. Så det är ju något som känns meningsfullt att prata om, hur man mobiliserar stöd på ett bra sätt, och där tror jag att vi kan ha en del att komma med då framöver till andra människor som gör aktioner.
Men hur påverkar det dig då in the long run, alltså för framtiden? Vad är det som du känner att ja, det här hjälper mig att vara aktivist i 20 år till, eller det här det är svårt, det här måste ju förbättras eller sånt där, om man ska klara av att fortsätta vara aktivist?
Nu hängde jag inte riktigt med. Jag var nog...
Jo, jag menar, vad är det som i stödet som du känner att det här är viktigt för att jag ska klara av att vara aktivist om 10 år, 20 år? Eller vad är det i stödet som du känner är ett hinder eller som skulle behöva förändras om du skulle kunna tänka dig att fortsätta vara göra nya aktioner? Liksom. Vad är det som måste lösas?
Att det finns människor där ute i den här stödgruppen i Göteborg då, som har funnits där hela tiden. Alltså, det är ju en oerhört trygghet. Det är jobb som pågår hela tiden, och det är människor som inte bara försvinner utan de finns kvar där. Och det vet vi. Det betyder oerhört mycket, för det hade jag säkert inte fattat innan heller. Hur starkt det stödet är, och att det skulle nog kunna knäcka mig om inte jag visste att det var något som fortgick där ute. Sen så finns det ju, ja, för att jag skulle fortsätta, det ja, om jag säger liksom att det finns ju grupper som enskilda liksom plogbilsgrupper som inte har ett nätverk runt omkring, det tror jag nog inte att jag skulle klara av, som de i Australien där, de fick liksom begära bail för att komma ut och förbereda, för de hade liksom inga stödpersoner runt omkring där. Alltså det skulle kännas alldeles för övermäktigt för mig, tror jag. Utan att de ni har funnits runt omkring där, det är nog förutsättningen.
Vilka problem då? Om du känner att du ska göra aktion igen, då är det kanske några saker som måste lösas för att du ska orka med det. Är det några sådana här avgörande bitar i stödet där, eller i plogbilsrörelsens arbetssätt eller vad som helst som måste lösas inför nästa aktion gör?
Ja, det kan ju vara att jag tycker att plogbilsaktivisterna i Sverige har varit dåliga på att skriva brev. Det är ju ganska många medlemmar, och det är några få då som har varit väldigt fina på att göra det. Men det saknar jag. Att få brev från blåbilsaktivister. Kontinuerligt. Det har kommit väldigt mycket från England. Och så är det väl också att mer klart innan man ger sig in i det här konkretisera hur kommunikationen ska ske. För det tror jag nog att vi kanske har brustit både från våran sida och från den andra. Liksom det, ja, både tid och vad det är vi önskar och förväntar oss och tvärtom så att säga. Det, den regelbundna kommunikationen just där då.
Har du ett exempel?
Ja, det kan ju vara att vi ber om saker sådär, och vi kanske liksom tänker att ja, men då gör de väl det när de har fått brevet, och så tänker den andra sidan inte alls på det sättet och så krockar det.
Andra exempel?
Jag har ju haft en del strul med våran telefon här i Liverpool och så, men det är ju för sig ett problem som man får lösa från fall till fall. Det har varit något som har frustrerat mig väldigt mycket, att jag blir väldigt sårbar och besviken när saker och ting, ja, när det strular så att säga. Då får jag ett telefonsamtal i månaden, så kan jag anpassa mig efter det, va? Och då är det okej. Men när man förväntar sig att ringa och få höra sin mammas röst eller något, och så blir det liksom bara strul och strul och strul. Det är väldigt, väldigt jobbigt.
Det är alltså så här att här i Liverpool finns en stödgrupp som har en telefon som de kopplar om. Så att du, Ann-Britt, ska kunna ringa till Sverige via den telefonen. Om man förstår det rätt så har den kopplats fel eller glömts av och kopplats för några tillfällen. Och då har du byggt upp en förväntan då, kanske under en vecka eller att få ringa någon person, och så blir inte det av.
Ja, precis. Mm. Det är sådana saker som är väldigt jobbiga. Och det kan ju vara med förväntan om att vi blir utsläppta från fängelset också. Att man inte förväntar sig, sen om det är positiva eller negativa saker. Men det är just när det inte fungerar riktigt som skapar en oerhörd frustration. Då.
Så det blir en osäkerhet, en otryggheten i din situation gör också att det krävs på något sätt någon sorts vissa saker som är säkra, så att inte stödet blir osäkert och otryggt också då kanske. Tolkar det rätt?
Ja, det är nog rätt tolkat så. Ja.
Ja, är det någonting du skulle vilja tillägga i intervjun?
Oj, oj, oj.
Vad är det som mer som är viktigt om du ska kunna fortsätta göra nya aktioner i framtiden? Sitta i fängelse igen?
Åh, oh, vad som mer är viktigt. Nej, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag tycker jag har sagt så himla mycket här nu om vad som är viktigt. Det är väl att inte göra oss som sitter inne för märkvärdiga, utan att se att allt annat jobb är lika viktigt. För utan det skulle jag inte kunna sitta här. Alltså och därför så är inte min insats mer värd än någon annans. För att den skulle vara omöjlig utan de som har skrivit sina brev till oss till exempel. Jag menar, skulle jag inte få ett enda brev så skulle jag aldrig göra en aktion mer. Så.
Ja, tack Ann-Britt för din... ditt samtal här med mig om hur man överlever, hur man orkar att vara aktivist igen och igen och igen. Tänkte att vi ska avsluta bara med en kort utvärdering. Om du har några tankar, synpunkter på den här intervjun. Nu tänker du maktmässigt mellan dig och mig, eller könsrollsmässigt, eller om mina frågor har styrt, eller om det är någonting annat som styr dina tankar och som gör att det påverkar intervjun på något sätt.
Nej, men det tanken var ju att vi skulle liksom prata om hur man överlever fängelset och hur man går vidare. Så det har du ju pressat fram och upprepat för att verkligen få fram det. Så det tycker jag nog. Ja, nej. Det är okej.
Okay. Finns det någon styrning här som du känner att du kanske skulle vilja påpeka eller så i frågorna?
Nej, men det är ju du som... Du styr ju frågorna eftersom det är du som frågar. Så att det, och det var ju det här temat. Så det... Bra.
Tack. Tack, Ann-Britt. Detta är alltså den 28 januari 1999. Och vi sitter i Liverpool. Jag, Ann-Britt. Jag heter alltså Per Herngren. Och Ann-Britt satt häktad i 4 månader och 1 vecka och 1 dag innan hon oväntat släpptes efter sin provisation i Barrow, England, där Trident-ubåten byggs. Aktionen var den 13 september 1998.